Nej, shit.
Mr. Locko. Ja, men om vi går då till de regerande mästarna, champsen.
Ja,
Cubs.
Ja, där har det ju hänt en hel del faktiskt.
Mm.
Dexter Fowler, han försvinner ju till rivalerna, St. Louis Cardinals.
Han gör en Jason Hayward, fast tvärtom.
Ja, en omvänd Hayward.
Exakt.
Ja. Får vi se om det går bättre, för Hayward rosar väl inte marknaden i Chicago i år, gjorde han väl inte. Men,
ja, ja. Peppar de i varje fall till att vinna.
Exakt.
Under en regnpaus. Ja.
Ja. Så att på centerfield nu för Cubs ser ut att bli en så kallad platoon med John Jay som den signade och den unge Alberto Almora Jr.
Just det. John Jay är från San Diego, honom har vi sett.
Ja, precis. Mm. Så är det. Ja, det blir väl okej, okay, liksom.
Ja, ja, precis.
Sen har vi ju en ny closer på plats eftersom Chapman blev free agent och tillbaka i Bronx. Mm. Och där blir ju Wade Davis då från Kansas City Royals som tar över closer-rollen då, som tradades mot Jorge Soler.
Ja.
Ja, vad har de mer gjort där då? De har Koji Uehara heter han, va? Den gamla Red Sox-reliven. Är väl också ny in där, så att ja.
Ja.
Jag vet inte, lite kuriosa från vår, vi har ju en sån här trivia-avdelning i Stockholm, Erik Öhman.
Ja, ja, ja.
Han brukar ju skicka på oss lite artiklar ibland. Och han hade uppmärksammat att på Cubs roster så kommer de nu ha 3 pitchers som har stått på kullen i 3 av de 4 senaste sista outsen i World Series.
Ja, det är inte illa.
Nej, det är Koji Uehara som gjorde det för Boston Red Sox.
Ja.
Vad blir det då? 2013, va?
Just det. Mm.
Och sen Wade Davis 2015 för Kansas City Royals. Och 2016 Mike Montgomery för Cubs då, nu senast. Yes.
Det är inte illa.
Det var lite trivia på Stockholmsavdelningen.
Men vad tror vi då? Kan Cubs upprepa den här otroliga säsongen, över 100 vinster och ja, de seglar inte igenom slutspelet, men de tog det till slut i varje fall.
Ja, alltså mycket handlar väl kanske om att hålla, eller KSH,
ja,
som det florerar, alltså Keep Schwarber Healthy,
ja,
alltså. Och det ryktas om att han kommer vara ny leadoff hitter istället för Dexter Fowler.
Ja, han var ju en huvudperson i World Series, får man säga.
Ja, oh, nej, men jag vet inte, alltså, men visst har de ett jävligt starkt lag, alltså de 2 av topp 4 spelarna i MVP-votingen är spelare i Cubs, 2 av topp 3 pitchersarna i Cy Young Award-votingen är spelare för Cubs, och då har vi inte ens nämnt alltså förra årets bästa pitcher Jake Arrieta i det, liksom. Så att det är såklart alltså svin starkt lag och ett ungt lag.
Ja, det var väl, har de inte 7 positionsspelare som var 26 eller yngre eller sånt där, va?
Ja, som hade mer än, jag tror, 250 plate appearances, ja.
Det är ju helt galet faktiskt.
Ja, och jag tror att det jämförs med så här, 1942 års St. Louis Cardinals och ja, de spelade liksom 3 raka World Series och på 5 år spelade de väl 4 World Series och vann 3 av dem.
Ja, okej, just det.
Så att det kan ju vara början på en dynasti här. Så är det ju.
Ja, det som men, talar emot att de skulle kunna återupprepa det, det är väl att, ja, det är ju inte så länge sedan, men senaste laget att göra det var att gå till World Series back-to-back då, är ju Phillies 2008-2009 då.
Ja.
Det är ändå bara 8-9 år sedan. Men det blir ju svårare och svårare, tror jag, att göra det.
Ja,
det är så små marginaler.
Ja, verkligen.
Det såg man ju i slutspelet när Cubs låg relativt illa till mot Dodgers först. Och, och sen låg väldigt, väldigt illa till mot Indians i World Series då, för sig. Då, men,
just det.
Men sen så hade du något statistik vilka de hade mött, va, under säsongen. Förra säsongen.
Ja, men alltså det är ju ganska intressant vad som talar emot egentligen att de ska vinna 100 matcher igen. Alltså, eller över. Det var ju så att Cubs spelade bara 56 matcher mot lag som slutade med en winning percentage över 500.
Just det.
Alltså, och i de matcherna förlorade de ändå 25 av dem.
Ja, det var knappt över 500 i den.
Nej, men exakt. Och de spelade bara, lyssna på det, 31 matcher mot lag som gick till playoff. Alltså jämför det med Los Angeles Dodgers, så spelade de 51 matcher mot lag som gick till playoff.
Ja.
Så att det är klart att ja, det var lite av ett självspelande piano som vi har varit inne på tidigare där. Och ja, National League Central sög ju 2016.
Ja, precis. Om nu St. Louis och Pittsburgh kan knäppa upp sig ett steg, så kanske det blir lika lätt.
Nej, men jag tror även Reds och Brewers kommer vinna fler matcher än förra året. Och ja, nej, då kommer de säkert inte, eller ja, jag vet inte. Sedan 2001 har 16 lag vunnit 100 eller fler matcher. Alltså, och bara en gång innan har laget fått fler vinster året efter.
Ah, okay.
Det är ganska intressant. Mm. Det var Oakland Athletics som gjorde det 2002 efter att ha vunnit över 100 matcher 2001. Så att, ja. Men vinna 100 matcher är ju egentligen bara en grej. Alltså. Ja, att vinna divisionen så räcker det ju i snitt med 93-94 vinster.
Ja, precis. Och att Cubs ska vara ett postseason-lag, det är ju inget snack om. Nej, allt annat vore ju, jag vet inte, en kärnvapenkatastrof, eller vad säger man. Utan frågan är om de ska nå 100 matcher. Det är det som är deras utmaning nästa säsong, kan man säga. Det är ganska, vad säger man, positivt problem.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Yes, det var det. Ska vi gå vidare till Washington Nationals?
Mm, det tycker jag. De värvade ju catchen Derek Norris från Padres.
Ja.
Och det här är ju tyvärr då troligtvis slutet för deras otursförföljda catcher Wilson Ramos.
Ja.
Som lyckades slita av korsbandet, var typ en dag innan postseason började, var det inte så?
Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Det var ju inte så där jätteroligt.
Nej. Så han kommer nog att få lämna innan säsongen 2017 startar då. Men annars så har de gjort en stor trade med White Sox.
Exakt, och det är ju den stora traden där Adam Eaton gick från Chicago White Sox i en trade som även innefattade det stora pitching prospect löftet Lucas Giolito.
Ja, men var han verkligen ett, eller ja, ett löfte har ju varit, men var han verkligen en sån som kunde inbringa det löftet?
Alltså, jag såg någon kommentar där att en högt uppsatt snubbe inom Nationals, vad det nu innebär, det vet jag inte, hade sagt att Giolito inte alls var den som de trodde.
Nej, precis. Nej. Och det här visar ju bara på hur, ja, om det nu är fallet är så, att hur otroligt riskfyllt, eller hur lite man vet om pitching prospects.
Ja, det där är ju, alltså, vi har ju diskuterat det här jättemycket, och det som många verkar tycka verkar ju vara att Chicago White Sox har vunnit den här dealen.
Ja, alltså Rick Hahn, deras general manager, blev ju nästan nationalhjälte, höll jag på att säga, inom baseballvärlden. Ja. För att han gjorde det så otroligt bra tydligen.
Ja, och jag kan inte riktigt fatta det. Alltså, alla pitching prospects är osäkra kort.
Ja, precis.
Så är det ju.
Har vi någon statistik på egentligen hur många prospects, pitching prospects, som verkligen tar sig till Major League och etablerar sig där?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Nu har väl Giolito gjort några matcher i Major League, men ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka, men jag tycker absolut inte att att Nationals har gjort en dålig grej här.
Nej.
När man tänker på White Sox dock, så här är det ju, att både Eaton och Giolito har 5 år kvar på sina kontrakt. Giolito blir free agent om 5 år, och så då går också Eatons kontrakt ut. Och då undrar man lite, Nationals är ju ett lag nu som är contenders,
ja,
eller hur?
Absolut.
De kommer ju ha nytta av Adam Eaton från allra första stund. White Sox bytte det, alltså mot en Eaton som redan är bra, mot Giolito som kanske kommer bli bra först om några år.
Plus några till prospects, va?
Ja, precis. Mm. Och alltså, men det som Giolito nu kan ge Chicago White Sox är ju kanske en massa vinster, men ganska lönlösa vinster, eftersom Chicago White Sox nu verkligen har gått in i ett rebuilding mode. Så är det ju.
Ja.
Eller hur?
Jo, men visst är det så. Men kan inte det bara vara bra då, att han får komma dit och pitcha utan press och sen så etablera sig lagom till till de blir contenders?
Jo, så är det ju. Men det jag menar är ju att de ändå inte har de får ju inte så många
år.
Giolito i postseason år.
Nej, nej,
max
precis.
Två,
nej, men
det stycken sådana kommer det ju bli. Mot Eaton, som ju lär spela playoffs redan 2017.
Ja, ja, men det är sant. Ja. Så där kan man ju ifrågasätta om det verkligen var en sån fantastisk deal, men...
Nej, men jag vet inte. Om det hade varit... Ja, väldigt, väldigt svårt. Det är ju ingen som kan säga om detta. Eftersom det är ju alltid så här när spelare byter klubbar. Och speciellt när det handlar om spelare som inte har blommat ut än.
Nej, men precis.
Men att man kan ju inte heller gå ut och säga att White Sox har gjort en fantastisk deal här.
Nej, men det kanske är tillsammans med de andra deals sen, som vi kommer in på senare. Ja. Jag vet inte riktigt, men... Ja,
nej, nej, men okej. Okej. Men om vi ser det så här då, alltså det är en ganska rolig aspekt på det hela, att Nationals, de tradade till sig Adam Eaton egentligen istället, för de var också hög på Dexter Fowler som hamnade i Cardinals.
Mm.
Men de tog Eaton som ett mycket mer fördelaktigt kontrakt, vilket möjliggör fler värvningar.
Just det.
För att de kommer hålla sig under den här lyxskattegränsen.
Just
och
det.
Att man väljer då Eaton före Fowler, nu kommer vi in på ett annat stickspår här, men det är viktigt, för nu kan de köpa mera spelare.
Ja, och sen så
därför det var, ja.
Sen så har du ju med att de du kan ju flytta in Trey Turner till sin riktiga position efter.
Ja, vi var ju och nämnde det lite tidigare här, att Trey Turner har fått spela centerfielder, men nu med Eaton på plats så kan de flytta in Trey Turner till shortstop-positionen, vilket då leder till att Danny Espinosa inte blev så där jätteglad, deras shortstop som nu alltså flyttades eller tradades till Los Angeles Angels.
Ja, precis.
Och i retur så fick ju Nationals två pitching prospects.
Ja, så att
och vem kan nu exakt avgöra om, för de fick ju då Kyle McGovern och Austin Adams från Angels.
Mm.
Och det är ju väldigt svårt, och det kan ju vara så att de kanske utvecklas och blir bättre än Giolito.
Ja, men precis, visst är det så. Det där vet vi ju inte, men man får ju inte facit för som 2-3-4 år liksom.
Nej, men precis. Så att precis, det är väl poängen med det hela. Man kan inte gå ut nu och säga att Chicago's White Sox gjorde en super deal och att vad fan tänkte Nationals med?
Nej, nej, men det håller jag med om, faktiskt.
Ja. Så är det.
Men oavsett så kommer
Men det är väl det som har hänt med Nationals. Vad sa du?
Nej, oavsett så kommer Washington att vara med och slåss i slutet.
Ja, absolut. Det kommer de ju vara. De förlorar ju en riktigt tät batalj mot Dodgers i årets slutspel när Clayton Kershaw kom in och agerade relief pitcher.
Just det, det var mäktigt.
Ja. Mm. Så att nej, men Nationals är ju verkligen heta, så är det ju.
Ja, vi får väl
sen har det inte hänt så mycket mer, va, i Nationals. De var ju med och bjöd på Kenley Jansen där som hamnade i Dodgers, men ja. They came up short där.
Ja, men vi får väl återkomma i ämnet Adam Eaton-dealen helt enkelt och se vilka effekter det har haft, både vad gäller White Sox och Nationals då.
Ja, absolut.
Helt enkelt. Ska vi gå över till American League igen då? Vi hattar lite igen här, men
ja, men det gör vi, men det är väl
snacka lite Boston.
Vi har ju ingen struktur alls i det här avsnittet. Nej, men det kan vi göra. Boston blev kanon.
Ja, för att,
de var ju fan en stor besvikelse i slutspelet.
Ja,
alltså, herregud.
De var ju ganska...
Jag skulle nästan säga att de gjorde bort sig.
Ja, faktiskt. Jag håller med. Alltså, de var ju favorit, men blev svept av Cleveland Indians. Som i fred då gick till World Series, men...
Jo, absolut. Men det var ju väldigt många som förväntade sig väldigt mycket mer. Och, men 2016 var 2016... Vad tror vi framåt här då? Alltså, hur har det sett ut? Nu var det ju många spelare som verkligen underpresterade. Kan de komma tillbaka?
Ja, men jag tror det alltså.
Vad tror du?
Nej, men om vi tittar på till exempel Cubs då, som är ju nästan ett identiskt exempel.
Ja.
För de blev ju svepta av Mets 2015 och studsade tillbaka året efter och vann då. Och hade också väldigt många unga spelare. De hade ju Chris Bryant, Schwarber, Rizzo och Russell då.
Just det.
Och även Philadelphia.
Ja. Just det, 2007-2008 va? Eller 2008 vann de, men året innan så blev de ju svepta av Rockies med spelare som nu är storstjärnor, men som då var... de var ju, alla var väl inte rookies, men första gången i slutspel, Ryan Howard, Chase Utley, Jimmy Rollins och Shane Victorino. Och ja, de reboundade ju också och kom tillbaka och blev ju World Series champions året efter.
Ja, så och att, Boston i år, de har ju ändå Jackie Bradley Jr., Mookie Betts, Xander Bogarts, Benintendi.
Som unga positionsspelare, verkligen.
Ja, med ett års erfarenhet på nacken. Eller ytterligare ett års erfarenhet på nacken liksom. Och så dessutom har de ju värvat stort från White Sox igen.
Ja, precis. De har väl tagit en av de absolut bästa pitchersarna som finns. Så det är Chris Sale.
Precis, och de fick två prospects plus Moncada och Kopech, va?
Ja, det är väl fyra prospects. Alltså, John Moncada rankas väl som det allra största prospectet
precis.
Hela Major League, tror jag. Mm. Ja. Så den rotationen som Boston har, det är liksom, kolla, Chris Sale, Rick Porcello, David Price,
precis.
Eduardo Rodriguez, va? Och sen har vi han knuckleballen, Steven Wright.
Ja, jag kollade på förra säsongen och de fem hade tillsammans 79 wins.
Ja, exakt.
Förra säsongen.
Och då är det bara sådana vinster som tilldelas liksom till starting pitchers.
Precis. Så att det är väl klart att deras starting rotation är fenomenal.
Fenomenal. Jo, men så är det ju. Och det är ju lite sådär provocerande att säga att eller ställa sig frågan om Boston är the new evil empire.
Ja,
tar de över den titeln från Yankees eller?
Precis.
Alltså, det känns ju som att de ständigt är i det här vinna-nu-läget som Yankees har varit i, men som de har övergivit lite för att göra Yankees mått mätt en rebuilding.
Ja, men precis. Och den här parallellen började med att Yankees manager Cashman då, Brian Cashman drog paralleller mellan Red Sox och basketens Golden State Warriors.
Just det.
Och så var det en journalist som heter Peter Gammons som lyfte det faktum att Red Sox just agerar på det sätt som Yankees brukade göra, som alla alltid hatade med Yankees, att de signar de största stjärnorna år efter år. Förra året var det Price och Kimbrel, och nu så är det Chris Sale då. Och i samma veva så har ju då Yankees gått och tagit den andra vägen då och ändrat strategi och gått in i ett slags rebuilding mode. Inte ett äkta rebuilding mode, men med Yankees mått mätt så är det ju ett rebuilding mode.
Ja, så är det ju. Och, eller, de är väl i det typ av mode att man får väl se framåt sommaren hur de ligger till.
Ja, precis.
Liksom, om de är buyers eller sellers. Men jag vet inte, det är ju, men så är det ju alltså. Red Sox har ju det på papperet absolut starkaste laget, så är det ju.
Ja, trots att de inte har Big Papi längre.
Nej, precis. Så att, de är ju laget att slå i år, känns det väl, eller 2017.
Ja,
är det så?
Jo, men visst är det så. De är väl skyhöga favoriter till att vinna American League East, måste vi ändå säga, redan nu.
Yes.
Ja. Ja, vi ska vi gå då till deras antagonist Yankees.
Ja, vad har vi där då?
Vad sa du?
Vad har vi där då?
Ja, vi har varit inne på det, att de har signat Rollins Chapman och gjort sig av med Brian McCann. Och ja. Det ryktas om att de även ska kunna använda Chase Headley, deras tredje basman, och Golden Glove-vinnaren Brett Gardner som pjäser då i ytterligare trades. Och det här är ju för att de förlitar sig på sina unga prospects som slog igenom lite grann förra året. Det är ju då Gary Sanchez, Greg Bird och Tyler Austin jag tänker på närmast. De har ju varit ute efter en starting pitcher, men Cashman har ju sagt det, att han har ju gått och knackat på alla lags dörrar för att hitta en starting pitcher, men det är svårt att få tag i. Nu ryktas de att de skulle vara rycka i White Sox starting pitcher José Quintana.
Men, just det.
Men det bästa tyder på att White Sox nog kräver ganska bra med prospect som nog Yankees inte vill släppa. Så jag tror inte att den dealen kommer att ske. Jag vet inte vad du tror.
Ja, alltså man ska nog aldrig säga aldrig när vi snackar Cashman, tror jag.
Nej.
Alltså det kan ju verkligen bli så att de bestämmer sig för att gå för det. Men kanske är det då troligare att de gör det här i sommar.
Ja, tittar hur det går. Och då gör ju det så för att deras starting rotation då, som kommer bestå av Tanaka, Sabathia och Pineda, kommer att förlita sig på oerfarna starters då. Vi snackar om Severino som ju gjorde fiasko förra säsongen. Sen har vi Chad Green, Luis Sessa, Brian Mitchell och Adam Warren. För de, vad blir det nu? Fem pitcherna kommer ju slåss om de övriga två platserna. Oavsett vilka det blir så är det ju ingen jätteskrämmande starting rotation.
Nej.
Om man bortser från Tanaka då, som kan leverera.
Ja. Men om vi bara backar tillbaka till José Quintana där i Chicago White Sox. Mm. Lite det ämnet vi berörde tidigare. Han är oerhört bra.
Ja.
Han är ju...
var
nummer två. Och var det inte så... Jo, men jag tror det. Alltså att han är... Om man tittar åren 2014 till 2016 så ligger han på åttonde listan på Pitchers War.
Just det.
Alltså, före honom i listan har du liksom Clayton Kershaw, Corey Kluber, Max Scherzer, David Price, Chris Sale, Jake Arrieta och John Lester. Men det är bara de som har ett högre War under de här senaste säsongerna. Och då ställer jag mig frågan... Här wastar Chicago White Sox några år av José Quintana. För de kommer gå ner i ett rebuilding mode. Vad ska Quintana göra där?
Ja.
Under de åren.
Och du tänker på det samma resonemang som Adam Eaton och Nationals traden där.
Ja, men precis. Trada honom nu när han har några år upplåst på ett kontrakt. Och skaffa er... fler prospects om ni ändå ska göra en rebuilding. Låt inte Quintana stå där och kasta och ge White Sox massa onödiga wins.
Nej, precis.
Jag vet inte. Sen ja, kanske det kan vara kul att behålla några fans och några.
Ja, men precis, det jag tänkte på. Det är inte så jättekul att gå och se några hillbillies lira. Nej. Och liksom vinna 20% av matcherna, så att
Nej, jag håller med dig, för det var en annan sak jag tänkte ta upp, att Philadelphia Phillies ändå har gjort några trades. De är ju också i ett sånt här sjukt rebuilding mode, men de har några sån här, de har gjort några trades och signat några ganska fina spelare till ettårskontrakt, bland annat Howie Kendrick. Och sen var det ju nu också just det Clay Buchholz från Red Sox, för att på något sätt plisa publiken, liksom att ha någonting att se. Man kan ju inte sälja bort allting liksom, så då kommer ju inte en enda människa, så att
nej, precis.
Phillies ändå har gjort det ganska smart att
ja, men man måste ha den sportsliga aspekten och den ekonomiska aspekten ändå.
Yes.
Och det, till syvende och sist så är det ju fansen som betalar för kalaset.
Ja. Jo, men så är det ju.
Faktiskt. Men om vi återgår då till Yankees, så förutom det som vi nämnde så har de ju signat stackaren, får vi säga, Ruben Tejada till ett minor league-kontrakt.
Ja, just det.
Vad var storyn bakom Tejada?
Ja, var det inte, det var ju den snubben som fick benet avsprunget eller avslidat av Chase Ugly.
Just det, stämmer.
Ja, Chase Ugly menar jag. Där han spelade för Mets ju, som, ja, han kom aldrig riktigt tillbaka.
Nej, precis. Och så han släpptes ju av Mets under spring training. Och så fick han ju en liten chans, en ny chans där när Johnny Peralta i shortstoppen i Cardinals skadade tummen. Då Cardinals signade honom. Men då tror jag att han skadade sig efter 7-8-9 matchen och sånt där. Och då fick ju Aledmys Diaz chansen istället. Och han tog den med råge och cementerade ju sin plats för resten av säsongen där. Just, så att det slutade med att de releasade ut Tejada. Men nu har han i alla fall blivit signat ett minor league-kontrakt med Yankees och fått en inbjudan till spring training. Så att om han klarar sig så blir det nog som en backup till Hedley, Gregorius och Castro slash Torres då.
Just det, kan han spela tredje bas där eller?
Ja, det verkar så.
Ja, för då kanske de, alltså, möjligen görs av med Hedley då och låter Tejada kanske ta den positionen, eller så kan de ju kanske, jag tänker att du ska få in Gleyber Torres här i den här ekvationen också.
Precis.
Så kanske, ja, men intressant läge där på Yankees infield.
Ja, det vore kul för Tejada om han kunde komma tillbaka.
Nej, men vad säger du? Ska vi börja lite? Har vi några lag kvar att prata om? Det har vi ju kanske, men de som har gjort störst avtryck under off-season har vi väl ändå snackat om här, va?
Ja, eller? Jo, men det tror jag. Alltså, vi var ju som sagt inne på Bites också och deras general manager Rick Hahn, att han har gjort så många otroligt bra deals där. Dels då med Adam Eaton och sen så med Chris Sale. Och där kan vi återknyta till den kalabaliken som ändå White Sox hade förra säsongen, som inleddes med Adam LaRoche-affären.
Just det.
Vilket gjorde till att just Chris Sale, tror jag faktiskt, blev någon slags, tog någon slags tolkningsföreträde och såg sig representera resten av spelarna i klubbhus då, gentemot management. Vilket rörde om en hel del. Och sen så fick han ju sitt psykbryt här i somras när de de skulle spela i throwback jerseys. Han, om någon anledning ville inte han det, så han fick först att klippa sönder tröjorna och blev avstängd i 3 matcher och sånt där, tror jag.
Just det.
Så att Chris Sale-dealen tror jag ändå är ganska bra. Dels för vad de får för den och det utrymme de ges. Och sen så tror jag även att för stämningen i klubbhuset tror jag att det kan vara bra. Och sen så har de ju ersatt då Robbie Ventura, managern, med Rick Renteria som var med och byggde upp Cubs, va?
Exakt, han hade några år där. Exakt, för några år sedan.
Precis, så att det känns som att de har någonting på gång.
Ja, men det öppnar ju upp sig precis som, alltså, är José Quintana på väg bort? Är David Robertson en liten favorit?
Ja, verkligen.
På väg bort. Todd Frazier, alltså de här bra spelarna, eller måste de behålla en del bra spelare för att behålla även publiken då?
Precis. Jag tror det.
Men de signade ju, ja, de signade ju hans starting pitcher som vi nämnde tidigare, Derek Holland, där till ett ettårskontrakt. Och lite strategin där kanske är att de hoppas att Derek Holland gör en bra första halva av 2017 så att han kan användas som ett litet bytesbete här då vid deadline i sommar. Och för att få fler prospects, för att det kommer ju White Sox behöva. För oavsett om man liksom bygger på med prospects, så är det ju många som inte tar sista klivet. Så är det ju.
Visst är det så.
Yes, men det blir intressant. Men White Sox givetvis kommer inte ha någonting mer att göra i år. Och inte, kanske inte på några fler år.
Nej, exakt. Så att, jag tycker vi har väl summerat ganska bra. Det intressantaste av Hot Stove. Sen är det ju långt ifrån slut.
Ja. Finns det några, vad finns det för spelare kvar då? Har du någon koll på det eller? Jag har inte riktigt följt vilka som är kvar på marknaden där.
Jag har faktiskt inte heller sån jättebra koll.
Ja, men och sen Bautista och
Bautista, ja, precis.
Encarnacion och Trumbo, just som det finns ju väldigt många starka slagmän kvar i leken så att säga.
Precis. Men annars, som vi var inne på, så kanske många väntar på Class of 2018.
Mm.
När det,
så är det.
När det gäller free agents då det kommer att och släppas loss en hel del tunga spelare.
Ja.
Faktiskt. Nej, men vad bra, då kanske vi ska lämna det och prata om höstens andra snackis då. Kollektivavtalet kanske lite grann.
Ja, men det kan vi göra. Men vet du vad jag tänkte att vi skulle göra?
Nej.
Först. Jag tänkte bryta av det här med detta. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, en gammal klassiker tillbaka igen.
Äntligen!
Va? Känner du dig redo?
Ja, jag är född redo.
Mm. Men jag tänkte sådär att vi skulle köra smeknamn.
Ja.
Jag gillar det.
Ja, men det gillar jag också.
Och så här i jultider så har jag två kategorier du kan få välja mellan.
Mm-hmm.
Dels så är det ett smeknamn med lite mat. Matprägel.
Ja.
Eller så kör vi rim.
All right. Jag hajar.
Ja. Yes. Vad väljer du? Rim eller mat?
Mat.
Du kan inte. Oj, mat. Ja. Okej. Okay. Det trodde jag faktiskt inte du skulle välja.
Alltså, men då Nej. Väljer jag rim.
Ja, men vi kör rim. Ja. Det gör vi. Ja, det blir bra. Okej.
Okay. Bra orkestrerat.
Yes. Mm. Här kommer då tre smeknamn med rimprägel. Mm. Eller som är rim helt enkelt.
Ja.
Och du kan väl få välja vilket du känner är skönast.
Okay.
Som du kanske helst skulle vilja ha också.
Shoot.
Yes, då börjar vi med Rocco, the Woundsocket Rocket Baldelli.
En gång till. Rocco.
Rocco. The Woundsocket Rocket Baldelli.
Åh, oh, herregud, det var mäktigt alltså. Ja, Woundsocket Rocket alltså, yllesockan-raketen.
Jajamän. The Woundsocket Rocket Baldelli.
Ja, det är en stark utmanare.
Ja. Man undrar ju hur de får sina smeknamn. Men som nummer två. Billy. Light Tower Power Billy Ashley.
Billy Light Tower Power Billy Ashley.
Ja.
Ja, ja, den är nog faktiskt gift.
Light Tower Power. Va?
Vi har Billy Light Tower Power Billy i pole position.
Ja, det är faktiskt bra. Och sen, jag tycker ibland behöver man liksom inte krångla till det.
Nej.
Utan i all sin enkelhet.
Mm.
Bill Ding Dong Bell.
Ja, det måste ju bli Ding Dong Bell. Va? Så jävla mäktigt.
Bill, Ding Dong Bell. Va?
Ja, det är gjuten vinnare.
Så rätt på så många punkter. Ja, men vad kul. Då har vi en vinnare. Bill Ding Dong Bell. Va?
Yes!
Yes, härligt. Ja, men då kan vi ju gå tillbaka till ordinarie
program.
Tankarna här. Schemat.
Jag hade bara en liten undran här om smeknamnen.
Ja. Ja.
För jag tänker mig att smeknamn ska ju vara en förkortning typ som bara gör att det är enklare att ropa eller.
Mm.
Hur gör man då med så här, kasta till the Light Tower Power Billy.
Ja.
Eller till Woolsocket Rocket.
Eller the Woolsocket Rocket.
Ja. Ja.
När man ändå heter så mäktigt som i grunden heter alltså Rocco Baldelli.
Ja, faktiskt.
Eller Rocco. Hey, Rocco!
Yeah.
Eller, hey, yo! The Woundsocket Rocket!
Ja, det flyger inte lika bra, alltså. Det gör inte det.
Nej.
Då är det bättre med Ding Dong.
Ja, Ding Dong Bell. Mm. Nej, den är briljant i all sin enkelhet, tycker jag.
Ja, brutalt briljant.
Mm.
Yes.
Nej, men som du berörde innan vi gick in på det här så har det ju tecknats ett nytt collective bargain agreement.
Jajamän. Vilket är ju en skön nyhet så att vi inte står inför en lockout eller en strejk.
Ja. Ska vi fördjupa oss någonting i det eller?
Nej, vi kan bara nämna lite snabbt liksom, om grejerna? Att de ändrade, de höjde trösklarna för lyxskatten, vilket Yankees säkert uppskattar. Och så förändrar ju då de här det vi snackade om Ian Desmond, att det fanns draft picks kopplade till signingar. De förbjuder smokeless tobacco för de som inte redan utövar det och har ett at bat, tror jag, i Major League.
Jaha, är det så? Ja,
jag tror det. Och sen så har de förbjudit hazing, alltså inkilning, där de då...
Just det.
Jag vet inte om det är inkilning i sig eller om det är att de klär ut varandra till kvinnor. Jag kommer inte ihåg.
Kvinnor framförallt är det ju.
Ja. Och sen så var det då, som vi också var berört lite grann här, när det gäller domestic violence policy, att nu ska inte spelarna få trycka på vittnen att inte samarbeta med MLB. Och sen så ska de, alla relevanta dokument från polisundersökningen ska lämnas över till MLB-undersökare, investigators. Så att det är väl det. Sen vet jag inte hur länge det här gäller. Det är 3 år. Det gäller.
Fem, va?
5 år. Okay.
Eller, nej, 3. Ja, eller 5.
Jag blir osäker.
Jag tror att det är 5.
Men, ja, men då vet jag varför att baseballen är säkrad i 5 år framöver. Så det är ju gött att höra. Men du kanske kan dra lite grann om lyxskatten 2016.
Ja, det är klart vilka som får pröjsa lite i år då. Och som sagt, var gränsen i år låg att man inte får ha en lönelista som överskrider 189 miljoner dollar.
Just det.
Och i år var det faktiskt så att det var 6 lag som gick över det här. Och så många har det aldrig varit. Och vi har ju kanske 3 lag, eller framförallt 2 lag som inte är oväntat att de hamnade över detta. Det är Los Angeles Dodgers som alltså får pröjsa 31,8 miljoner dollar i den här lyxskatten.
Ja. Det är alltså ett Cespedes-kontrakt.
Ja, det är det faktiskt.
För att,
Och ja, 1 år då. Sen har du New York Yankees på andra plats tätt i haserna då på 27 miljoner dollar. Red Sox också. En annan stor klubb ju, men mycket mer, 4 miljoner tror jag.
Ja.
Men de är ganska väntade. Sen har du lite mer oväntat och lag som, eller ett lag som inte ens gick till slutspel men som fick betala den här lyxskatten. Nu kan man ju tycka att det är lite onödigt, men det är Detroit Tigers. 4 miljoner får de pröjsa. San Francisco Giants också över det här lyxskattegränsen. Och sen för första gången så kom även Chicago Cubs över den på nästan 3 miljoner dollar får de betala dem. Men vilket är absolut kanske var värt.
Ja, det får man ju säga. Och det här var väl 14 året i rad va, för Yankees, tror jag.
Ja, de är vana skattebetalare måste man väl säga.
Ja, apropå The Evil Empire kanske, vad vet jag.
Ja, exakt. Men ja, som du nämnde så höjs ju den här gränsen då. Stegvis nästa år är 195 miljoner dollar då. Vad heter det? Straffskattesatserna ökar också.
Just det, stämmer.
Mycket mer nu också. Så att även om taket blir högre så kommer liksom straffen bli mycket hårdare så att säga.
Ja, det är bra.
Ja, men om man tittar framåt, för Dodgers kommer det bli svårt att hamna under den här gränsen nästa år, för de har väldigt mycket kontrakt som löper på då. Men New York Yankees kan faktiskt klara det här om de ändå håller sig lite kalla nu och inte signa något lite för tidigt här. För det vore väldigt bra för Yankees att ett år hamna under, för då raderas allting. Man börjar om från noll.
Ja, just det.
För det funkar så att första året man kommer över, då får man betala en viss procent. Andra året så blir det högre och högre, så att man blir mera straffad om man går över den här gränsen flera år i rad. Så därför är det bra att kunna ta i alla fall minst ett år där man hamnar under.
Ja, och de tappade ju väldigt mycket lönetunga spelare i A-Rod och Teixeira, va? Jag tror det var 40 år.
Ja, A-Rod är ju kvar på lönelistan.
Ja, det är han, just det. Men Teixeira
men nästa år kommer ja, men ja, och plus det så nästa efter nästa år så kommer de ju tappa Pinedas hela lön och CC Sabathias kontrakt går ut. Mm. Plus Eiro då, och möjligen så kan ju Tanaka välja att kliva av sitt kontrakt. Och,
just det, det kan jag. Ja,
då kommer de absolut hamna under. Mm. Så ligger det till med det.
Härligt!
Ja.
Herregud.
Det här börjar bli lite av ett maratonavsnitt, men så ska det väl vara när det är uppesitta kväll.
Ja, exakt. Det är bara det att det blir uppesitta kväll till 2017. Vi får ta.
Ja, exakt. Så är det.
Men ska vi då kan gå in i vad framtiden har att erbjuda?
2017? Ja. Ja, men vi blickar väl in i kristallkulan.
Ja, det tycker jag.
Alltså, först och främst så skulle jag vilja av våra lyssnare, om de har lite så här förslag eller idéer hur vi, vad vill de veta eller höra mer om, vad vill ni höra mindre av, har ni några idéer rent generellt, vad är vi bra på, dåliga på, allt möjligt skulle vi vilja ha reda på, eller hur?
Ja, verkligen, och det gäller ju även liksom förslag på något reportage kanske, eller någon slags resa, eller följa upp någonting, ja, vad det nu än må vara liksom. Så att det vore ju grymt.
Mm. Ja, vi får ju en hel del feedback också, men ja, våga säga liksom om ni tycker, eller ge förslag så att säga också.
Ja, eller precis. Hur? Vi är öppet för allt nästan.
Exakt, jajamän, så är det ju. Men det var ju kul att du nämnde resa där. Vi har ju börjat fundera lite på kanske en liten resa.
Ja, precis. En liten,
får vi se om det går i lås.
En liten repris av förra årets resa, eller någon opening day-resa i varje fall. För den gav mer smak, om man säger så.
Absolut, så att ja, det håller vi på att skissa på, och det hoppas jag i alla fall jag kommer hända under 2017. Mm. Men om vi tittar lite mer i närtid här då, vad händer i januari till exempel? Har vi något kul där eller?
Ja, men vi har ju så den årliga Hall of Fame announcement som stundar 18 januari. Mm. Och det är ju 34 spelare som är med. Det är 15 så kallade holdovers då, som har varit med tidigare omröstningen, och så 19 nya som är då eligible. Man måste ju, vad var det? Man måste ha slutat spela för 5 år sedan, va? Som, eller hur? Inte sånt, tror jag.
Jajamän.
Och reglerna för det här är att man måste finnas med på 75% av rösterna för att komma in, och så måste man ha över 5% av rösterna för att få stanna kvar tills nästa års omröstning.
Har du några tips? Holdover.
Mm.
Nej, vad har jag för tips? Alltså, jag måste säga att den känns ganska tråkig.
Ja, jag håller med.
Ja. Alltså, möjligtvis kommer Jeff Bagwell, Tim Raines, kanske han Trevor Hoffman in liksom, så är det väl.
Mm.
Inga jag går upp i spagat eller ner.
Ja, jag vet inte, du kan ju gå upp i spagat också faktiskt.
Ja, det kan jag göra. Men det kommer jag inte göra, inte över de här namnen så att,
nej, och sen så har vi ju då förstaårsalternativen Manny Ramirez och Ivan Rodriguez Pudge som nog inte kommer välja sin första året, va?
Det verkar ju inte som det.
Nej.
Många tror väl att de kommer göra det på sikt, men där har du ju också lite sådana här, Manny har väl blivit avstängd för...
Ja, han har lite PD-spöken i garderoben. Ja.
Det har väl Pudge också, men där är det kanske mera rykten, tror jag.
Ja,
men,
ungefär som Piazza som blev invald förra året.
Just det.
Men ja, utöver Hall of Fame då, så har vi ju faktiskt World Baseball Classic.
Ja, exakt. Det kommer ju börja... Jag tror att den första rundan är ju 6-12 mars.
Mm.
Det här är ju alltså landslag.
Precis.
Och det är ju, vad är det, 16 landslag är det, ja.
Ja, det är 4 grupper.
Fyra olika grupper, ja. Den ena går i Seoul, en går i Tokyo, sen har du i Miami där USA spelar, och Guadalajara i Mexiko.
Har det kommit ut någon första roster?
Nej, det man ser flimra förbi är så här spelare som säger att ja, men jag är med och jag är med och sådär. Sen vet jag inte om de vill vara med eller om de är uttagna eller hur det funkar. Nej. Riktigt. Men det brukar ju vara slagkraftiga lag.
Ja, verkligen.
Det är det ju. Och det här är ju, den här turneringen spelas ju under spring training.
Mm.
Så är det. Och ja, sen går det vidare och blir andra rundan eller mellanrundan eller vad man ska säga, något vidare slutspel som spelas i Tokyo och i San Diego på Petco Park 16-18 mars, och sen så blir det finalspel, semifinaler och final i 3 dagar i slutet av mars, eller 20-22 mars på Dodger Stadium.
Ja.
Och sen har vi då en World Baseball Classic-mästare någon gång där.
Ja, gött.
22 mars. Så att, ja, så att det kan man se fram emot. Jag vet inte, jag tror att man... Jag känner i alla fall så att den är lite tung att komma in i den här turneringen.
Ja, alltså. Jag håller med.
Man följer nästan hellre spring training, men det beror väl lite på hur mycket man går in för det. Men vi kommer ju rapportera om det här, så blir det ju för... Ja, pitchers och catchers report som vi sa tidigare 13 februari. Mm. Jag vet inte, spring training drar väl igång någon vecka, alltså på riktigt någon vecka senare eller 10 dagar senare var ungefär. Så att vi har ju inte sagt exakt när vi kommer släppa nästa avsnitt, men det blir ju någonstans där.
Ja, precis.
Få reda på också. Ja.
Nu när jag satt och såg de här grupperna så tänkte jag att det kanske kunde ha varit kul om det hade varit någon grupp som låg på europeisk tid. Men det var det ju inte, tyvärr.
Mm.
Men då kom vi på en förbannat, annan sak tråkigt. Med kollektivavtalet ju, som kommer ju att generera fler dagmatcher, alltså kvällsmatcher för oss, vilket är positivt.
Ja, det är ju jättepositivt. Och sen har det väl också börjat ryktas en hel del om... Major League Baseball matcher i London.
Ja, det hade ju smakat mumma det, va?
Ja.
Ja, vi får se. Jajamän. Det är inte omöjligt.
Ja, då kommer vi fixa en resa dit såklart. Så blir det ju.
Ja, definitivt. Ja. Oj. I övrigt under säsongen så du har varit inne på All-Star Game som går av stoppen 11 juli då i Miami på Marlins Park. Och sen så kommer Derek Jeters nummer 2 då att pensioneras den 14 maj. Det blir ett stort ögonblick för alla Yankees-fans.
Ja, den tröjan kommer, ja, eller det numret pensioneras. Och jag var inne och tittade på skillnaden mellan biljettpriser mellan så här den 13 maj och 14 maj då det kommer hända så att säga. Då.
Mm.
Det var ju hyfsat.
Okej, kan tänka mig.
Det går ju inte att lösa biljetter till 14 maj där, så är det ju
bara. Nej, vilken ikon han är alltså.
Ja, nej men det är kul.
Faktiskt. Ska vi redan nu våga oss på en liten gissning eller kanske en dröm World Series för 2017?
Ja, det kan vi göra. Ska jag gå först ut eller?
Ja, det tycker jag.
Då tror jag att det blir... Nej, jag tror inte. Jag vet inte vad jag tror. Men något som hade varit ganska häftigt ändå, det tror jag hade varit en rematch från 1986. Och den är ganska trolig skulle jag säga. Boston Red Sox mot New York Mets.
Okej. Okay. Är inte det med Buckley?
Jajamän.
Just det.
Ja.
Mannen som för evigt kommer att förknippas med loser. Ungefär som Staffan Tapper i svenska landslaget i fotboll.
Exakt. Så att, nej men det hade varit en ganska spännande World Series som är mycket historik och mycket så här, prat om, tror jag.
Mm.
Jag kan inte riktigt... De lagen som är aktuella, det... Ja, nej, då skulle jag nog välja det faktiskt.
Ja. Jag alltså det skulle vara kul att se Cleveland igen faktiskt, bara för att det är den franchise som har den längsta streaken nu mera utan titel, va? Ja, förutom de som inte har en titel överhuvudtaget, men
nej, så är det ju. Ja.
Så det vore kul, men jag tror nog att jag skulle vilja se Boston mot Cubs faktiskt.
Ja.
I World Series. Just för att jag tycker Boston har ett väldigt intressant lag som inte fick ut hela sin potential förra året.
Nej, ja, just det.
Och sen så har vi ju Cubs då som har ett sånt fantastiskt lag. Alltså det hade de redan förra säsongen och jag tror att de kommer att, om de inte blir mätta, men jag tror att de kommer vara lika stora contenders som förra året. Och det vore kul att se dem mötas i en 7-matchsserie.
Absolut. Mm. Jag tror att chansen är stor att de återkommer till World Series, absolut. Man ska nog inte underskatta såna här stora ledargestalter i omklädningsrummet som faktiskt slut. Dexter Fowler var tydligtvis en sån kille, och framförallt Grandpa Rossi, alltså David Ross, som la av. Jag tror sånt är jävligt viktigt i såna här lägen, men ja, Boston Red Sox mot Chicago Cubs, ja, alla dagar i veckan. Jag tror faktiskt att innan det blev Indians här så pratade många om dröm World Series Red Sox Cubs, alltså det vore framförallt tv-bolagens högsta önskan.
Ah, okej, okay, just det. Jag förstår det.
Men då, ja, eftersom vi alltid har fel.
Ja, så vet vi hur det inte kommer att bli.
Exakt. Exakt. Ja. Yes, nej men jag, fan, efter så här lång tid så håller jag på och nästan svimma av hunger.
Ja, jag tror jag åt för 3 veckor sedan, känner jag nu. Så att knappt jag kommer klara mig igenom det här receptet. Men vi kör! This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, 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 yum. Ja, det är ju juletider. Det kan ju ingen ha undgått. Precis. Oj då. Det blir att åka till ICA och köpa julklappar. Och då blir det ju massa julmat över. Och ja, det här med att äta kalkon har inte riktigt kommit till Sverige ännu.
Nej, det har det väl inte gjort. Nej,
okay. Julskinka. Men jag tycker att kalkon är ju godare än julskinka. Men ja, här tänkte jag då presentera en macka med, man kan återanvända lite turkey-rester. Mm. Väldigt enkel. Man kan göra den svinenkel, eller så kan man göra det allt från grunden, då går det lite långsammare. Så antingen så gör man då en focaccia, eller så köper man en focaccia. Och så delar man den i 4 delar och på hälften. Och sen så i en skål då så blandar man majonnäs, som man också kan göra från grunden om man vill. Eller köpa Hellmans, är grym faktiskt, majonnäs, den bästa. Ja. Blandar majonnäs, olivolja, riven parmesan, citronsaft och anchovis. Och så blandar man det och river i lite vitlök. Och så salt och svartpeppar. Vet du var vi kommer att hamna?
Nej.
Nej, jag tänkte på dressingen där, men ja. Nej, det ska alltså bli en någon slags cesarsalladmacka.
Okej.
Okay. Och sen så är det bara att köra. Då tar man då underdelen av focaccian, sota på den här dressingen.
Så lite jag har fastnat i en tanke här bara, jag måste säga. Focaccia, är det inte oregano på focaccian?
Ah, det kanske det är. Men jag tror det finns olika skolor i för sig.
Okej, okay. Ja men vad bra, då går vi på den oreganofria skolans focaccia.
Ja, det måste vi göra.
Nu har du min uppmärksamhet.
Ja, du kunde inte släppa det, jag förstår det. Jag såg det nästan på det. Nej. Alltså. Nej, så då ut med dressing på underdelen av focaccian. Och sen så på med isbergssallad.
Ja.
Vad heter det? Turkey, kalkonbröst. Ja. Och sen så lite avokado, skivad avokado.
Shit, ja, fint.
Det är fint. Och så på vi lite mer dressing, hyvlar, lite större hyvlingar av parmesan då.
Aha.
Och så en rejäl...
Större hyvlingar.
Ja, exakt. Det är en cocktail faktiskt. Och ja, sen så en stor del svartpeppar. Och sen så tar man överdelen då som man... lägger på, och så gör man då lite hemmagjorda potatisklyftor till det. Va?
Ja.
Hur låter det?
Shit!
Ja.
Hallå, låt mig få göra den bara.
Ja, va? Exakt. Och, ja. Vad dricker man till det här då?
Ja, vad dricker man till det här?
Ja, det är ju en iskall flaska Budweiser.
King of Beers.
King of Beers.
Yes! Fan vad grymt.
Ja.
Ja, nej, det är härligt att vi är tillbaka i matträsket igen.
Jajamän.
Jag älskar dina recept, alltså det får mig att bli helt loco. Faktiskt. Ja. Men du kan ju också säga, det här kan ju faktiskt ätas sent sent på julafton, eller?
Ja, just det, för att vi som älskar amerikansk sport kan ju få vårt lystmöte till friställt. För att
ja,
då är det
ju... det blir ju lilla julafton på julafton.
Ja, exakt. Ja, men det är väl tre matcher va, i NFL?
Ja, NFL. Lite amerikansk fotboll så här på kvällen och nattkröken, tror jag.
Ja, första matchen börjar 7 va, och den sista börjar 2:30 om man vill sitta och glögga ordentligt på natten.
Ja, men det är perfekt. Det kommer jag göra imorgon när det här avsnittet släpps, så att säga.
Precis.
Ja, men innan vi stänger ner för den här veckan då, eller de här månaderna framöver här, så följ oss gärna och prata med oss i de här sociala medierna där vi finns. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB. Gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday.
Jajamän.
Och sätt gärna betyg i iTunes.
Ja, det vore ju superbra faktiskt.
Ja. För då kan den komma lite högre upp i sökningarna och bli lite, lite lättare att hitta för andra baseballintresserade.
Mm.
Och vad använder vi för hashtag?
Ja, men visst är det Veckans MLB, va?
Jajamän, ja. Så är det. Men ja, maila oss gärna också. Frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever.
Mm.
Till vilken adress då?
Ja, det är ju hello@sundayfunday.se.
Ja, du håller koll på den inkorgen dag som natt.
Ja, dag som natt.
Och du gillar ju att sitta och knåpa på de där svaren, har jag märkt.
Jajamän.
Jag brukar få en kopia då och då. Mm. Det är kul för mig med.
Ja, visst. Alla ska med.
Mm. Jajamän. Men då återstår väl bara en sak, va? Om inte du har något att tillägga.
Ja, jo, jag har ju faktiskt något att tillägga här. Vi måste ju ändå nämna det här med att och tacka de lyssnare som röstade på oss i årets podcastpris 2016.
Ja!
Va?
Absolut. Ja, men 18:e plats bland sportpoddar, va?
Ja, det är helt otroligt. Före Sportbladets Premier League-podd bland annat. Och jag vet inte vad mer det var. Nej, otroligt.
Nej, vi var hack i häl på Olof Lund också.
Ja, han satt och skakade, har jag hört enligt rykten borta i Vasastan. Eller vad fan han har blivit.
Ja, säkerligen alltså. Och vi måste ju ändå säga att vi hade lite svårt läge, för många av de här poddarna som kom före oss, de var ju inne i sin... ja, högsäsong, eller de är året runt poddar, så att de kunde få ut det här jäkla budskapet till sina lyssnare liksom. Ja. Pumpa ju ut det.
Ja, man... visst alltså. Jag tror att annars hade vi haft en topp tre just utan att blinka.
Ja, topp tre.
Ja, lätt.
Jajamän. Lätt.
Nej, det var det vi hade. Men tack.
Ja, men vad kul. Ja, nu ska vi ju... för de som inte kan få nog av oss, så kommer vi även lägga ut såna här uncut-versioner direkt på SoundCloud. Så om man vill lyssna på vad vi kanske säger emellanåt, så där när vi kanske klipper bort något, eller om man inte vill ha de här jinglarna utan bara rakt av från sekund ett till sista sekunden, så lägger vi ut de filerna också på SoundCloud.
Mm. Precis.
Vad tror du? Kommer det bli kioskvältare?
Ja, det kommer bli. Årets snackis 2017. Oj, oj, oj.
Nej, men det kan vara kul för er att höra hur vi låter oklippta.
Precis.
Så är det ju. Men ja, då rundar vi väl av då.
Mm.
Och vi gör det med lite musik i vanlig ordning. Och ja, vi finns ju på Spotify också, det vet ni. Följ oss gärna där. Men det är ju så att MLB har inspirerats och finns också de där.
Mm.
Det visste du inte, va? Eller?
Nej, visste det visste jag inte.
Nej. De gör lite låtlistor och sådär. Och från en av deras låtlistor har jag plockat veckans låt. Och det är en riktig klassiker. Det är en hyllning till årets National League MVP. Kommer du ihåg vem det blev?
Det är Chris Bryant.
Tredje basmannen i Chicago Cubs. Chris Bryant, ja. Och... i och med det så blir det killarna som gav bak och fram jeansen sina 15 minutes of fame.
Yes.
hiphopduon från Atlanta, Criss Cross, Totally Crossed Out, med en passande låttitel i dessa bistra tider. Ta fram glöggen nu, Olof.
Jajamän.
Så låter vi Criss Mac Daddy Kelly och Criss Daddy Mac Smith med låten Warm It Up. Ta oss in i julhelgen.
Chipparella på er.
Ciao.